Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, ja.
Kom på tajta shorts så kommer du göra succé.
Välkomna till Bögministeriet.
Har vi börjat?
Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Micke Kasanovic.
I tajta shorts.
I tajta shorts med röv assless chaps sitter du här, din hora. Och så Mårten, välkommen.
Tack.
Hej, hur mår ni?
Jag mår bra. Jag hade sånt bra jobbmöte idag och det där har liksom genererat så himla bra energi hela dagen. Du vet, man börjar dagen, man träffar några roliga kollegor, man planerar ett roligt framtida projekt och så blir man, får man en så här framtidstro och blir glad och ja. Ja, men det där har jag ridit på hela dagen.
Oj, gud vad skönt. Då får du smitta av dig lite grann. Jag är lite så här, jag sa ju innan, lite trött och kort. Jag har inte barn. Det är som att jag inte umgåtts med folk och bara vet inte riktigt hur jag ska hantera när folk ställer frågor. Jag bara, nej. Jag tar allt som en anklagelse. Micke, hur mår du?
Jo, nej, men jag är nog lite inne på Mårtens sida. Jag hade väldigt mycket ångest. Jag sitter och försöker skriva en lång krönika. Och det har pågått så länge nu. Men det var lite förlösande när man har fått ur den nästan. Som det är bara navelsträngen som måste klippas också.
Den hjälper vi gärna till med.
Men då kan jag ju vara antagonisten i den här podden idag. Då.
Ja.
Liksom. Så det blir ju toppen. Bögministeriet! 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 Micke, du skulle göra te förut. Vi sitter ju här och dricker det här. Jag menar inte, det är nästan så att det är olje i oljeform. För att det visar sig att du kan inte göra te.
Micke är inte huslig.
Alltså, när du lägger fram det på det sättet så får du mig att låta... Det är så, du kan inte koka vatten.
Ja, pretty much, för det är hela vatten och sen så lite löv på. Jag bara, så ni förstår, vår kära lyssnare, att Micke skulle göra lite te åt oss här. Så ser jag, liksom tittar vad han gör borta vid spisen. Då ser jag Micke, han häller upp en kastrull och sen så liksom vänder han. Då har jag som ett kilo te som han liksom börjar ösa ur. Alltså som typ ett par deciliter te ner. Jag bara, men Micke, det är inte liksom, det är inte gröt du ska göra. Alltså, du bara, oj, jag vet inte hur mycket man ska ta. Vet du inte hur mycket te man ska ha?
Jag gör nästan aldrig te. Och nu när du säger det så borde jag egentligen veta det. Jag var ju lite fokuserad på samtalet också.
Just det. Så du har en ursäkt där. Men, eller hur?
Men egentligen så borde jag veta det. Men nej, jag gör te väldigt, väldigt sällan. Ja. Insåg jag nu.
Eller kanske lite för sällan.
Sen så är jag inte. Jag är faktiskt inte världens husligaste. Jag kan följa ett recept och göra saker. Och när jag väl har... Och mitt problem är ju också att när jag lagar mat...
Vad är receptet för te?
jag ska kolla upp det här, för jag har internet. men jag tänker på ofta när jag lagar mat så lagar jag en sak och då är jag så här, men nu kan jag laga den här och så lagar jag den om igen tills jag tröttnar. Och sen så försöker jag så här, komma på min bank av recept som jag har i huvudet. Den är hemskt begränsad. Det kanske är 5 stycken. Ja. Som du ber mig så här, vad ska vi göra, så blir det så här, men just nu så lagar jag köttfärssås. Så att nu är det köttfärssås som gäller.
Det är den man lär sig när man är, vad är det, med hemkunskapen? 10 tror jag vi gör ungefär. Köttfärssås. Köttfärs och så krossade tomater och salt och peppar. Klart.
Morötter.
Morötter.
Ja. Rödvin.
Oj, nu blir det överkurs.
Ja, det blir gott. Mårten igång där.
Smarrigt.
Mårten älskar rödvin. Men alltså, du har liksom 5 recept.
Nej, men, och sen så, det verkar som det bara finns plats för det också. För sen så försöker jag laga något nytt. Så att, jag lagade, för första gången så lagade jag en saltgurksoppa som är jättegod. Och nu har den fastnat så att nu gör jag liksom, nu har den trängt ut något annat recept.
Te. Det är bara ett alternativ. Jag vet. Men det är faktiskt, det är klurigt med te.
Ja, men jag kommer ihåg en gång när jag var på middag hos dig, Micke, och eller första gången jag gjorde den här observationen, att jag märkte att när du lagar mat så är du ju helt icke-kontaktbar. Du liksom är ju nästan helt autistisk då. Du liksom kör det racet. Och det är liksom inte sådär...
Jag lagar mat.
Ja, men det är sådär. Det är inte att man tar då det där glas rödvinet, snicksnackar lite, man pratar lite, socialiserar och liksom lägger in nästa ingrediens. Och, nej, utan det är liksom... Det är fullt fokus.
Ja, men så jag, alltså det är oproportionerat mycket del av min uppmärksamhet som går åt i matlagning, vilket jag vanligen märkt det här. Och det är samma sak när, för jag har ju försökt det där med att så här, ta ett glas vin och laga mat, men då blir det alltid halvdant, både konversationen och maten. Så då har jag liksom... Och då, sen så ska jag lägga till om jag dessutom blir stressad, om jag dessutom är så här, för jag kommer ihåg vi skulle ha en brunch, och Mark föreslog att vi skulle ha en brunch här hos oss då, så kom hela familjen över. Och då... fick Mark för sig att vi skulle laga en blåbärs. Mm.
Smakar faktiskt smakar lite cigarett. Det är så starkt det att det smakar cigarett. Mm. Ja, förlåt.
Och då så och ett recept på typ en, men det är en pajliknande sak, men den är, eller fattig, som lite så fattiga riddare möter paj med blåbär, jättegott. Men att göra dem, plus att vi skulle göra, vad heter det matet med pocherade ägg och hollandaise sås?
Äggbenedikt.
Till alla.
Det är så sjukt gott.
Och jag står där och liksom för första gången ska göra alltihopa det här. Och du vet, jag håller på att få ett nervsammanbrott. Allt när ingenting går rätt. Du vet, folk kommer dit och vara trevligt. Och jag är så jävla kort och hugger på allting. Och en jävla tur att man... Liksom,
men just det är också ganska klurigt att göra. Gjorde du hollandaisesåsen också?
Nej, det var pulversås.
Ah, okej. Okay.
Men då undrar jag så här, blir du inte nervös om du vet att du har den, att det är så det fungerar, en sak in, en sak ut? Som alltså då hade jag ju varit rädd, när man ändå har nått en viss nivå, att här, nu har jag en massa kunskap som jag faktiskt vill ha kvar. Nu vill inte jag lära mig te. För att då kanske jag glömmer typ intimhygien.
Nej, men det gäller bara recept. Ops.
Okay.
Så det gäller inte, av någon anledning så fastnar inte. Så nu till exempel, jag har gjort äggsbenedikt och det blev väldigt bra. Mm. Men jag frågade mig idag, hur gör man äggen? Jag kommer ihåg att det är någonting med vinäger och vatten.
Och ägg. Det är också en jätteviktig ingrediens.
Ja.
Så annars, bara vatten och vinäger är inte jättegott.
Och jag gjorde det, och jag gjorde typ så här 13 stycken. Så att, och de blev liksom lyckade. Så att jag har gjort det. Men sen,
gjorde du det med skinka eller med lax?
Med lax.
Mm. Gott.
Varför har du, förlåt, jag blir fokuserad kring det här. Varför tror du att du har en sån... alltså jag tycker det verkar som att du har en... en oinspirerad inställning till mat på nästa, på,
ja, men det har jag nog också, och jag tror
typ att det är föda. Jag måste äta, annars kan jag inte lyfta min kropp runt, trycka på mina tangenter. Då kan jag inte arbeta med sociala medier med mitt huvud som är ett bränslet, maten jag trycker i mig.
Ja, men så ser jag mycket på mat. Ja. Det gör jag. Alltså, många gånger, när det inte är socialt, så är mat för mig mer nödvändigt ont. Jag kan tycka att hade det funnits ett piller som jag kunde ta, och liksom, att jag fick allt ihop och inte blev hungrig, då hade jag väl valt det på lunchen till exempel, om jag inte hade några lunchplaner.
Vi pratar ju ofta om det, Mårten, att Micke är den bästa att bjuda på mat. För att det är din reaktion, alltså på riktigt, man skulle kunna koka en hund och sen lägger man upp den med lite salt och peppar, lite, ja, men någon brunsås. Och sen så bara, där, gud, vad gott, det här är det bästa jag ätit. Och då är det ju för att du har den veckan ätit köttfärssås då. Hela den veckan, för du har inte en trött, så du bara, får du bara en ny smak i munnen, och det är jättegott.
Så sugen på hund.
Ja.
Jag tror att det är en ganska bra analys.
Är du likadan med sex? Du bara, nu slickar jag röv, det här är det godaste. Mm. Nom, 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 nom. Och sen glömmer du hur man gör det.
Nej, som tur är så är det, jag har bara identifierat det här på området mat. Ja. Har jag. Men jag vet att ni är ganska husliga. Du lagade ju värsta middagen. För
jag är superhuslig. Alltså jag håller med att det är jättetråkigt att laga till sig själv. Jag älskar att laga till folk och vänner och sånt. Och jag har en släng av gillar inte att ta ett glas vin och chitchatta. Men det handlar mer för att jag tar min mat seriöst. Alltså jag så här, jag vill inte servera någonting.
Du är som Martha Stewart, kör över din ja, trädgårdsmästare.
Liksom, ut ur mitt kök. Eller så här, ska det stå där och hänga, då får ni göra i köket. Då ska ni göra nytta.
Det sociala börjar med när man börjar äta mat.
När man börjar äta maten. Ja. Mm. Och det är därför som man, då har man ju bjudit in lite folk så att de får väl socialisera själva.
Mm.
Liksom, det behöver inte man... men jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Men jag är också ganska modig matlagare, tror jag. Jag är inte sån att jag alltid gör samma sak. Jag gör nästan aldrig samma sak. Jag hittar ju på. Sådär. Mm. Och det är kul. Och det tror jag är en utgångspunkt för att jag ska tycka det är kul.
Mm. Men jag tror också att om man har verktygen och liksom har lärt sig så här, vilka smaker som kan kombineras och hur det funkar, då kan man liksom experimentera. För det är så tacksamt på det sättet. I alla fall matlagning, bakning är lite annorlunda, men matlagning, då kan man göra det. Och jag tror att det är det som jag har lärt mig. Så att jag blir lite så här.
Men typ om du har så här, en enkel sak är typ, om du har morötter hemma, vad kan man göra med morötter utöver riva dem? Alltså så här, och när jag så här,
jag vet.
Fan att du inte bara rövslickar veckan nu, annars hade du kunnat stoppa in någonting i stjärten. Nej, men liksom när man kommer på ytterligare saker att göra med råvaror. Ja, så då blir det ju helt fantastiskt faktiskt.
Ja. Nej, men och jag tänker också på så här, hur smaker går ihop och vad man ska göra när vad är det nu? Och vad man ska göra om någonting är för salt, då kan man göra på ett sätt, eller?
Det är bara suga av det snabbt, sen så försvinner smaken allt eftersom.
Jag pratar om sex nu, förlåt. Jag tror du pratar om mat.
Okej, vi tar en jingel på det. Mårten, är du huslig då?
Var vi inte färdiga med det här? Jo, jag är ganska huslig. Vet ni att jag har gått på restaurangskola ett år? Visste ni om det?
Va?
Nej. Yes, I did.
Vad fick du lära dig?
Alltså, jag gick en sån här grundkurs. Varmt, kallt, kök och servering, som det hette. Så det var liksom...
För du visste att du skulle jobba som skådespelare.
Ja, då så tänkte jag. Jag förstod att min framtid skulle vara som servering. Det här var faktiskt året innan scenskolan. För jag hade inte kommit in på scenskolan, så tänkte jag, men jag måste hitta på någonting annat kanske.
Mm.
Who knows, jag kanske inte kommer in. Och så tänkte jag, vad gillar jag att göra? Jo, ja, men jag gillar att laga mat. Mm. Så sökte jag en sån här restaurangskola och kom in. Och sen så jobbade jag, eller gjorde praktik på någonting som heter Videgård. Kommer ni ihåg Videgård som fanns?
Nej.
Vad heter han?
Erik Videgård.
Ja, Erik Videgårds restaurang som heter Videgård.
Vem är det här? Varför vet jag inte vem det här är?
Nu måste du veta.
Han är jättekänd.
Okej, okay. Ja, du kanske vet när
jo, men googla.
Okay.
Och sen så jobbar jag på Grekturken, eller en halv grek plus turk. Vet du vilken restaurang det är?
Ja, det har jag hört talas om.
Det var ju en så här superhypad, det här är ju
skitlängsamt.
Men den finns faktiskt fortfarande. Annars brukar ju den typen av publik liksom söka sig till liksom den här hypen och sen så försvinner de och så kommer någonting annat upp. Så där jobbade jag, eller gjorde min praktik under den där tiden. Så att då lärde jag mig väldigt mycket och ville praktisera alla de där sakerna som jag lärde mig. Så då var jag väldigt huslig och pysslig.
Men hur blev det, för ibland när man börjar ägna sig professionellt åt någonting som innan var ett intresse, hur var det för dig när du började liksom laga och servera och arbeta med mat på det sättet? Tyckte du fortfarande var kul att göra hemma?
Ja, men det tyckte jag. Det var så kort tid jag gjorde det också. Men sen när jag började, så kom jag in på scenskolan precis året efter. Mm. Och då lade jag liksom ner, det var ju studie...
Makaroner.
Ja, det var ju liksom pasta. I 4 år sedan. Och sen när jag träffade Kristoffer så visade det sig att han var liksom ännu mer matintresserad än vad jag var. Mm. Så han tog lite över.
Varför är det så? Jag och Ulf är lite likadana. Eller så här, det blir som att jag är bättre på att laga mat än Ulf. Vilket inte stämmer, Ulf är ganska duktig på att laga mat. Men det har blivit som en överenskommelse som att jag ska lite mer laga mat. Eller så här, eller inte att jag ska laga mat, men jag gör det.
Ja.
Det blir bara naturligt att jag gör det.
Och vad gör Ulf då när du lagar?
Han onanerar och tittar på. Och det är ju helt naturligt för honom att göra det, för...
Han tar hand om morötterna då.
Han tar hand om morötterna, skalar dem. Och han stoppar in, kniper åt, sen drar han ut dem. Och då har han kvar skinnet i anus. Det är något han lärde sig i Karlshamn som han kom från. Det är jättepopulärt där. Nej, men han gör ju annat. Han liksom plockar in i diskmaskinen och dukar och lite sånt där. Men det är intressant att man ändå...
Att en får den där rollen.
Ja!
Ja, men så är det lite hos oss också.
Och det är ju lite weird.
Mm. Men spännande, för mig, nu bor ju jag och Mark separat. Och jag har ju upptäckt att för oss är mönstret att det är... När vi är hemma hos honom, då är det han som lagar mat. Och när vi är hemma hos mig, så är det jag som lagar mat.
Mm.
Så, i alla fall första dagen. Så att på helgen, som i fredags när han kom då, så var det jag som lagade mat. Maten.
Och han skötte morötterna.
Förlåt, det blev så roligt. Det var som att du gav upp på din egen mening. Först var det han som lagade mat, och sen var det jag som lagade mat. Som att du blev ointresserad av din egen historia.
Det är kanske för att det här rörde om mat. Jag är ju så intresserad av matlagning. Jag kan inte ens intressera mig själv för min egen matlagningshistoria.
Oerhört starka oljete där som du har typ att, ja, men i huslighet i övrigt, för jag tycker det kommer, jag husligt har ju hand om att bygga bo på något sätt också, så att göra det fint, som jag håller på mycket med växter, vilket är lite så här, att jag tycker det är kul och växter, och då känns det som att det här är vårt hem och alltså, så där, och jag tycker att jag blir mer av det ju äldre jag blir.
Mm-hmm. Att jag är precis tvärtom. Asså? Jag var jättehuslig tidigare. Eller nu kanske jag överdriver, men jag var rätt huslig faktiskt tidigare. Jag är väldigt, väldigt, väldigt lite huslig.
Mm-hmm. Varför då?
Jag tror bara att mitt liv såg så annorlunda ut tidigare, så att det var väldigt mycket hemma. Det var mera jag var mer hemma helt enkelt.
Du har en relation med en äldre kille då?
Så var mycket hemma. Mer hemma, mycket mera hemma med dagar. Och sen tror jag också den där tiden då när jag gick på den där restaurangskolan, så fick liksom accelererade det här matlagningsintresset. Så att jag ville verkligen, vi måste ha middagar, bjuda hem folk och greja. Men det saknar jag faktiskt, för det är otroligt trevligt. Ett hem blir ju verkligen till av att man får folk hem och ha fest.
Man använder sig av det. Mm.
Väldigt mycket.
Men ja, och att man ser det som ett hem. För jag tänker att första gången som när jag flyttade hemifrån, då var jag ju inneboende först i ett par år. Vilket var trevligt och så, men jag såg inte det som mitt hem. Och det fanns liksom ingen... Det var liksom de möblerna som jag behövde och ingenting annat.
Jag minns din första lägenhet. Ja. Jag var ju där.
Och sen så fick jag den lägenhet som du tänker på precis ute i Mörbylund, som var liksom en skokartong.
Vi känner ju varandra längst av alla i bögministeriet. Men jag minns att jag fick komma hem till på middag hos dig en gång. Jag kommer inte ihåg vad det var vi skulle kolla på film. Och så gjorde du någon... Jo, du klippte upp en sån här pasta, tror jag. Du hade liksom fryst pasta och så klippte du upp... Alltså det var någonting så här... halvfabrikat som du liksom värmde upp. Och sen tror vi kollade på den här filmen om någon sol... När allting är ljust. Alltså så här...
Ja, det är säkert att jag inte drogade ner dig nu.
Ja, och sen våldtog du mig. Stoppa upp en morot i stjärtan. Nej, i alla fall. Men, och då det på något sätt myntade hur jag tänker på Micke och huslighet. För där var det så här, det var ju verkligen...
Nej, men den lägenheten, och det var ju verkligen, för den hade en kok... Den är en kokvrå. Jag tror inte ens det var en klass som kokskåp. Med så här halvkyl, med ett litet frysfack. Två små plattor och en liten disco bredvid, så att liksom vad man än gjorde så blev det direkt stökigt och så. Vilket gjorde att den lägenheten kändes ju aldrig riktigt som ett hem på det sättet. Och jag gjorde ju en insats och försökte, men det kändes liksom aldrig riktigt som ett hem. Det var ju först när jag köpte lägenhet och flyttade, det var ju först då som jag på riktigt blev intresserad. Och där, nu kan jag ju tycka att jag är intresserad av så här hur det ser ut. Det är ju liksom fortfarande matlagning, men i övrigt så är jag ju jätteintresserad och jag tycker det är kul med växter och...
Finns det så här pluspoäng i att vara det ena eller det andra? Huslig eller inte huslig? Förstår du vad jag menar? Alltså rent socialt... Alltså någon som är socialt kompetent, det är ju plus i kanten på det. Att vara huslig, är det positivt eller negativt när man kommer till...
Jag tänker, alltså jag får två associationer. Någonting kan också vara något som är väldigt tråkigt. Någon som aldrig vill hänga med, vill bara vara hemma och sitta och titta på film och äta god mat. Alltså det kan vara något sånt. Men den andra associationen är något som är otroligt mysigt. Något som är väldigt så här, hemtrevligt, bjuda hem folk och någon som är generös. Och Johan i bögministeriet gillar ju att baka och laga och fixa och bjuder gärna hem med grejer. Och det är otroligt mysigt. Så jag får två så där, lite olika bilder av det.
Johan är ju väldigt rolig också, för han är ju så här, det finns någonting lite, jag har sagt det till honom flera gånger, så därför jag kan säga den, han är inte här. Men när han bjuder till så är han nästan lite självgod. Han, så här, som han har lagat en fantastisk stor paj. Ställer han fram det, varsågoda allihopa. Så får han liksom som ett snurp i munnen, en ton, han liksom står och avvaktar. sakta när folk tar det första, liksom, smakar på hans paj. Och han nästan förväntar sig att bara, åh, vad gott, Johan. Och han bara, tack.
Det är därför det är så roligt att bjuda mig på mat.
Ja, det är ju det. Men han liksom, det är nästan som ett onani för honom att bjuda till. Så det...
Men det är det, tycker jag, om man har lagat någonting, lagt ner tid, energi, varit ute och handlat och letat om ingredienserna, då vill man, alltså det är lite härligt med den där feedbacken, eller hur, när man känner att folk så här... Man kan ha någon middag när folk inte säger nästan någonting. Mm. Visst är det, då blir man nästan så här lite sur.
Ja.
Bara, men vad fan?
Eller börjar tänka så här, oj, det här kanske inte var så bra.
Nej, ja, men dels det. Men också om att man har lagt ner så mycket tid och liksom hjärta och energi i någonting. Och så är det liksom ingen som snäst. Eller fest, det gör väl de flesta det. Men man har ju varit med någon gång när folk kanske inte åmar sig så mycket.
Mm. Nej, och om man är van att folk åmar sig, då blir man ju lite misstänksam. Mm. Jag är ju väldigt van vid att folk åmar sig.
Men okej, men om du skulle säga att du skulle ha en middag nu på lördag, så har du en middag. Vad skulle du bjuda på?
Då skulle jag bjuda på något, en klassiker till förrätt. Ostron tycker jag alltid är bra i förrätt. Eller så skulle jag kanske göra en gazpacho. För det tycker jag också är väldigt bra till förrätt. Sen, jag är ju väldigt förtjust i våt mat. Det har jag sagt förut i podden. Våt mat ska det vara. Jag tycker inte om, Ulf gillar ju så här, kött, böna. Typ så. Skär, det tycker inte jag. Det ska vara jättevått. Så en gryta kanske. Mm. Kanske
en böff.
Nej, böff tycker jag, det är lite för mustigt. Jag får lite halsbränna nästan när böff. Jag gillar däremot borscht, tycker jag är toppen. Mm. En god borscht är helt fantastisk. Eller så ska man ju göra en härlig, som jag bjöd på sist, en hel stekt fläskfilé med liksom en
det
god gräddsås.
Det var ju så gott, apropå åma sig. Ja. Fanken vad gott det var då, men...
Och sen en klassiker till efterrätt. Äpplepaj med havre i smul. Mm. Och sen så...
Gud, vad hungrig jag blir nu.
Och sen vaniljsås med hälften vaniljsås, hälften grädde. Vispad grädde, det är bra. Det ska du väl på.
Och Micke, du då?
Morot. Köttfärssås.
Förrätt. Ja. Nej, men alltså, det jag menar, jag har ju så dålig fantasi, så jag skulle gå tillbaka till... Man kan komma ihåg förra gången, sist som jag bjöd bögmässighet på middag, då var ju fiskgryta, men det är ju min mammas recept.
Mm. Så, nej, jättegod.
Ja, var jättegod.
Men det är ju min mammas recept då, så att det är inte... Jag ska
för att du kunde ändå exekutera det.
Nej, men det kan jag göra. Genom ett recept så kan jag det är ju det som är så roligt.
Du kan läsa.
Jag är inte handikappad i köket på det sättet. Nej. Jag kan göra och laga och följa recept. Och jag kommer ihåg när jag hade inflyttningsfest i min första lägenhet, och den som jag köpte vid telefonplan. Och så hade Sofia, min kompis, som var såhär, men du kan öppna ett hus och liksom målade upp. Och såhär, men jag ska baka samtidigt. Alltså, på riktigt. Jag har inte bakat sen hemkunskapen, och för mig att jag ska vara bullmamma samtidigt som folk sitter och fikar. Och liksom, och jag skulle baka kanelbullar och Devil's Food Cake. Och Devil's Food Cake är alltså såhär choklad... kaka med massa mörk choklad, alltså olika typer av choklad.
Oh,
alltså den är så maffig och så god, så det är helt galet. Men alla som bakar vet att det är kemi, och den här är liksom så extremt komplicerad, så att man ska liksom göra tre lager av chokladkaka, och så ska man ha i grejs mellan, så ska man ha glasyr. Alltså, det var så mycket. Och samtidigt baka kanelbullar och samtidigt hålla konversationen. Och ni som har sett mig...
Jag ser det,
du är så svettig också.
Ni som har sett mig laga mat och försöka hålla en konversation. Ni kan ju tänka er hur det var när jag skulle baka och hålla en konversation och göra alltihopa. Det roliga var att det blev så vansinnigt bra kanelbullar och så vansinnigt bra chokladtårta.
Men inte en så bra fest.
Nej, eller så. Jag var inte med på festen, kan vi säga.
Men det är ju lite det också när man har en fest, att man inte nödvändigtvis är den som ska ha roligast på festen.
Nej.
Alltså, man bjussar liksom sina vänner på att ha en skitrolig kväll i bästa fall.
Yes.
Det ska man ju inte ha med i beräkningen innan man bjuder till faktiskt. Ja. Man förväntar sig själv. Nu... Fan, jag är så i helgen, då vill jag ha riktigt kul. Jag bjuder hem alla på middag. Nja. Nja. Alltså, det kommer ju vara en trevlig kväll och du kommer få ut mycket av det. Men jag tror inte att det kommer inte bli den roligaste kvällen för dig.
Nej, precis. Man måste ju ha det med i beräkningen.
Ja. Fast det kan finnas en njutning, tycker jag lite, att om man har middag och man känner
med moroten.
Nej, men...
Vad är det med oss tre? Det här fnissfittorna, vad jag kan säga. Vad är det för något? Ja, det kan ju vara. Fnissfittor, det är...
Jo, men att det är någon njutning i att man, om man har en middag och man känner att maten har blivit väldigt god, och man känner att det liksom surras väldigt trevligt runt middagsbordet, och man är i köket och står och liksom diskar upp. Mm. Det är ju lite njutning.
Mm. Mm, det är det. Jag håller med.
men jag tänker också att man kan göra det på ett annat sätt. För man kan ju bjuda hem folk och sen så bara så här, köper man hem 10 pizzor. Alltså så att man, om man nu ska ha trevligt. Men jag tror inte man ska då ställa sig och laga. Och nej, laga mat och liksom den biten.
Det finns ju någonting annat med huslighet också. Och det är ju det här städa. Hur städar ni? Vissa människor tycker det är jättekul till exempel att städa. Dammsuga, pilla och att de gör liksom ett litet event. Jag tillhör inte de personerna.
Jag tänker att det är så bra när man har middag för att man får städat. Så här, vi måste ha middag minst en gång i månaden för då blir det liksom gjort. Mm. Då skjuter man inte fram det. Nej, men då är jag nog ganska noga, tror jag. Men sen kan det också vara att man trycker in grejer i garderoben så öppnar man så trillar ut. Alltså man försöker liksom skjuta undan. Så det är lite fuskstäd. Liksom. Men det blir ändå dammsuga och torka golven. Och, ja, men man ser över lägenheten helt enkelt.
Torka golven, alltså. Jag minns att...
Det beror ju på, är vi så är det nog inte att torka golvet.
Jag nästan aldrig torkat ett golv.
Va?
Kanske någon gång, men... Ja, nu
tar vi en jingle på det.
Nej, men ja, skit i det. Vi har ju en vi har ju städerska. Så himla medelklass. Micke, hur städar du?
Men det är som är så roligt för att det är återigen så här, när jag fick mitt första hem. Alltså jag hade ju en rutin att en gång i veckan och folk var så här, men torkar golv och dammsuger en gång i veckan. Och vi pratar så här, inte bara dammsuga, utan dammsuga under soffan, dammsuga under hyllorna. Det var verkligen överallt. Och jag har fortfarande kvar lite av den rutinen att jag försöker så här, en gång i veckan så här, dammsugar, så här, dammtorkar, gör alltihopa det där. Och jag kan, det finns ju vissa saker som jag tycker av någon anledning inte om att dammsuga. Men det är ju mera för att jag när jag städar gillar att lyssna på podcast och lyssna på saker. Och då stör dammsugaren det ljudet.
Alltså lyssna på podcast är verkligen det bästa när man städar. Det gör jag också, förutom då när man just dammsuger.
Det gör jag när jag lagar mat. Det gör jag också det. Men jag måste säga att jag var ju ingen städare innan. Alltså jag tyckte inte om att ha det skitigt. Men jag tror jag aldrig har haft en rutin när det gäller städa. Där jag... Som du hade mycket. Jag gör det en gång i veckan. Det har aldrig skett för mig. Plus att jag bott så litet innan vi fick den här lägenheten. Så att det var så här, la jag en jacka på golvet. Ja, nej, men du har stått och städat i 3 timmar. Och en jacka ligger där. Och det ser ut som att någon har haft en ravefest.
Ja, men det är exakt den anledningen.
90-talet ringde var tillbaka ett uttryck. Ravefest.
På Docklands.
Gubbarna sitter och pratar. Minns ni ravefesterna? Ravefest. Rave.
De pågår fortfarande dock.
Du, jag har en kompis som har varit så här, jag ska på vuxen rave i helgen. Hur roligt är det?
Vuxen rave.
Vuxen rave.
Vad är ett vuxen rave?
Jag antar att det är samma person som gick på en rave, vanligt rave som fortfarande som nu fortfarande har rave då, men de liksom nu är det vuxen rave då, kanske inte så höga som de var på den tiden. Men det är så här, ja, men 35 plus som står i en dunge och bara.
För det är mycket skogsrave, det är väl där raven är numera.
Men du tänker på rå, skogsrå. Men
jag tycker att det finns något i det här med storlek. För att det var ju samma. Det är också det, för när jag flyttade. Jag hör det själv.
Det finns något där i storleken.
I storleken. Men när jag flyttade till min lägenhet så flyttade jag ju från 24 kvadrat där badrummet och toaletten tog upp en oproportionerligt stor andel, för jag hade badkar, till 60 kvadrat, 62. Så helt plötsligt så hade jag mycket mer utrymme, och då blir det också både enklare och roligare att städa. För då kan man till exempel så här lägga in undan saker ganska snabbt, och man kan komma förbi och fram. Det är inte ett helt företag på samma sätt.
Så ni är där, så ni som bor smått, alltså rådet är verkligen att flytta större.
Köp större.
Har ni köpt en 24, gör inte det. Det är jättejobbigt när det ställer. Så köp en 60.
En sofa är också jättetrevligt. Köp jättetrevligt. Stort i sofa. Ja.
Det är samma sak som man inte vill då laga mat. Det är jättebra i innerstan, för det finns så många olika ställen att gå och äta på.
Eller så kan man ha städerska.
Det
funkar också.
Jag kommer faktiskt till det. Alltså, jag bara tog i min mun. En arbetarklass, unge som är jag hade faktiskt redan när jag hade en etta och jag jobbade musikala, då hade jag faktiskt städerska ett tag också. Och det var att jag kände mig själv. Och jag bara, jag vill inte leva så här. Jag tycker det är jobbigt. Och jag hade en egen ekonomi, det gick bra. Och sen, alltså sådär. Så att jag tog det valet, och det var ju fantastiskt att ta det. Och jag måste säga, nu i den här lägenheten som jag och Ulf bor, det är toppen för att vi bråkar aldrig om städning och hem, alltså på det sättet. Det är liksom den, det är borttaget ur ekvationen. Mm. Vi har två bra jobb, vi har råd och städerska. Och vi har en världens bästa städerska som är asball och skitkul liksom. Så att,
ja. Men jag tror mycket på det, att ta bort vardagsfriktioner på de sätt som man kan. Ja. Och jag, ur det perspektivet så kan jag verkligen förstå det. Och jag tror också att jag skulle kunna, absolut kunna tänka mig, om jag nu hade tyckt att städningsmomentet var jobbigt. Men det jag mest ogillar, det är ta hand om tvätten så fort tvättmaskinen är klar. Det ögonblicket är för mig bara... orkar inte. Däremot så älskar jag stoppa in tvättmaskinen.
Vilket samtal. Men när vi är inne på sådana detaljer, det är så roligt att du gillar tvätta. För Ulf är ju tokig i att tvätta. Jag hatar ju det här är det som händer för det här är det vi kanske bråkar om mest. Jag gör vardagsbråk. Han stoppar in i tvättmaskinen, tar ut den, hänger upp den. Sen så precis när det är torrt, då lägger han in en ny. Så att vi blir aldrig av med tvätthänget i lägenheten. Det är som att det är en möbel. Och jag får panik över att alltid ha den här jävla tvättstället som står överallt. Och för mig är det så här, tvätta gör man intensivt under ett dygn. Det är så jag tvättar. Så att tvätta all tvätt och så hänger vi det över hela jävla lägenheten. Sen torkar det och sen bort med det. Så behöver man inte se det mer.
För du har bott med som ett tvättstuga, eller hur?
Ja.
Jag tänkte precis säga det. Det där är ett tvättstugebeteende.
Exakt. Mm. Jag har aldrig haft tvättmaskin. Och Ulf, nu har vi tvättmaskin hemma. Och han, det är liksom... alltså tvätta är bara en pågående process. Tvätta är mer en livsstil för Ulf. Liksom. Det är någonting man gör konstant.
Ja, men jag är med på det. Jag är också så. Jag håller också på att tvätta hela tiden. Nej, men,
du tvättar hela tiden?
Ja, men jag vill ha tillgång till allt hela tiden och känna så här, jag vill kunna liksom välja inte så här,
nej,
nu vill jag på med
den. Alla kläder nej, på
det
igen.
Jag vet, men det är ändå det liksom det drivet.
Men det är så skönt att inte ha en helt tvätthög också som ligger och väntar. Mm. Och sen så blir det för mycket och sen så måste man ändå dela upp det på 10 maskiner. Det är skönt att slänga en maskin när man har tid och sen så bara plocka ut den.
Jo, men om man aldrig blir av med, alltså det som nu ni ser ju hur det ser ut här. Det är en hög och titta över våra dörrar, där hänger det lakan liksom.
Vi ska
liksom
inte blinga det här.
Ja, men liksom, det här är Ulf har varit borta nästan en vecka. Det här är Ulf som har lämnat mig i liksom, spöket Labans lakan förråd liksom. Och jag blir så här, nej, jag tänker inte ta ner det. Straffar Ulf.
Nej, men jag tänker att det är också en sån sak. Det är, jag har ju lyxen att ha en torktumlare också, vilket gör att den typen av grejer, sängkläder, handdukar, det torktumlar jag. Sen hänger jag bara allting annat, kläder, vilket gör att man inte, att det blir lättare. För lakan, så du ska hänga lakan, det är ju så stort.
Ja, men alltså då, så flytta till innerstan allihopa. Flytta lite större, lättare.
Och ha ett stort badrum.
Ha ett stort badrum med golvvärme och liksom torktumlare.
Och... någonting annat, för nu börjar backa ämnet, nu pratar huslighet och så kommer jag komma in på toaletter. Och toaletterna i Japan är ju kanske det bästa i uppfinningen i människans toaletthistoria. Och vi är så osiviliserade barbarer som använder toalettpapper och händer. Jag är ledsen, men
det är sant.
Och det är ett företag som har börjat göra det för västerländska marknaden. Du har ju använt deras...
Jag älskar ju.
Du har använt deras bild som på din Facebook.
Ja, det säkert.
För de hade ju en toalett som spolar och torkar eller blåser liksom. Ja.
Alltså jag minns ju inte när jag var i Japan att jag gjorde detta. Jag måste ju ha varit på en...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bekant toalett.
Nej, men de har det fanns överallt. Alltså även publik, alla hotelltoaletter där jag var, allting.
Man måste trycka på en speciell knapp för att få det här sprutet upp.
Ja, men jag måste bara fråga då, nu är vi tillbaka på Japan som ju var förra veckan, men det är ju trevligt. Men när du trycker då, eller ni har tryckt på den här knappen, då åker du upp den här strålen i röven. Ja. Och sen har den gjort det ett tag. Eller ni styr då hur länge den ska åka upp i röven.
Nu ska jag förklara. Det finns två knappar. Det finns en fit-knapp och en rövknapp.
Just det.
De har två olika färger. Jag tror fit-knappen är rosa och rövknappen är blå.
Ja, precis. I Japan så är det väldigt ofta att man använder röd eller rosa för tjejer och blå för killar.
Ja. Och den trycker man då på, när man är klar, då trycker man på den knapp man vill ha, och sen så sprutar det upp, och sen kan det spruta så i all evighet om man inte trycker off, så den stängs av. Det som är mest fascinerande är när jag skulle göra det första gången, jag tänkte, men det kan jag inte hitta, alltså, om man tänker hela skålen, hela toaskålen, den kan ju inte hitta mitt lilla rövhål. Hur ska den här lilla strålen kunna liksom hitta liksom precis
exakt
dit? Det var bara alltså, det var som om någon hade som att Peter Pan.
Laserstråle.
Eller Peter Pan, vad säger du? Robin Hood menar jag. Peter Pan.
Bilder.
Ja, men det var som prickskytte rakt upp i pojkis. Jag höll på bara, wah! Jag vet,
och sen torkar man.
Ja, för att inte, för
men jag menar, känner ni då efter liksom, för att, jag menar, när man torkar sig så kan man, om kollar inte ni på pappret och säger så här, nu är det färdigt, nu är det liksom.
Men det var det är, alltså,
men man gjorde en check.
Ja, första kolla.
Ja, men det är det jag menar,
första
då
första gången, men sen så lärde jag mig att lita på den där.
Okay.
Gjorde du?
Ja, men alltså, den var, alltså, och just, du kan ju justera styrkan, så du kan ju få jävla trycken där. Alltså, det högsta trycket, det var ju lite för mycket.
Ja, alltså, jag kan tänka mig om en tjej hade liksom satt sig på andra hållet över den och bara prickat klittan.
Och du,
herregud!
Det behövs inte. De lyxmodellerna har redan massageinställning.
Mm-hmm.
Det finns en sushi-restaurang i Vasastan för de som bor i Stockholm som man kan gå på, och de har en japansk toalett och de har massagefunktion.
Vilken då?
Den ligger på hörnet.
Du har ingen klitoris.
Jo. Vad vet du om det?
Hemma.
På hörnet Tegnérgatan tror jag, eller om det är gatan efter. Men då vi på när vi bodde på ett av de bättre hotellen då i Kyoto, då hade den toaletten förutom att den hade spolning och allting, så hade den också en inbyggd fläkt. Så att den sög ut luften ur toaskålen så att det aldrig luktade.
Oj! Det var ju avancerat.
Så bra.
Väldigt avancerat och väldigt... Alltså, jag bara älskar de toaletterna. En sån skulle jag vilja ha.
Det fanns ju även någon modell som gick runt ett tag där som hade plumpsljud hela tiden. Alltså för att inte... Så att det alltid var plumpsljud i toaletten.
Var det det?
Ja, så att,
ja, det är liksom, underbart.
Så att folk inte skulle känna sig stressade att nu vet när det plumpsar, då är det jag. Så utan det, toaletter bara
tänk
har
plumpsljud. Tänk alltså, alla tänker på det där ljudet, doften. Ja, men det är helt fantastiskt.
Alltså, men det fanns ju en annan intressant uppfinning också som jag såg i tidningen för ett tag sedan, som det var den här på spermabanker, hur de hade en spermautvinnare som då var det liksom en automatisk avrunkare, så man stod upp och stoppade in penis, då var det som en som liksom mjölkade ut satsen och sen sprutade med den och sen var de klara, så de behövde liksom inte runka själva. Det är höjden av servicen då, för att säga.
Gud vad spännande, det hade de kunnat behöva på Stockholms läns landsting när man går ner och donerar sperma, kan vi säga.
För det är ingen som runkade av det där.
Du, överlag, det så, du överlag så var ju det rummet så, det, jag har inte berättat om det.
Men du har donerat sperma?
Ja.
Har den använts?
Nej, jag har blivit utredd, jag har inte donerat än, för jag, om jag donerar så får jag...
Du bara gick dit och runkade för skojs skull.
Yes, och så var det så här, vill jag.
Du skulle bara dit på mötet, passa på, såg ett rum, gick in runka. Det fanns ingen där som runkade av dig. Du blev upprörd. Du tänkte, vad är det här för service?
Exakt.
Tänkte, det här är inte som Japan.
Hit kommer inte jag tillbaka. Nej, utan jag gick ju på utredning. Och sen så får jag ge förtur till ett par som inte då, som behöver hjälp. Och framförallt ett lesbiskt par. Så att jag har ju varit lite så här, men om jag kommer i kontakt med ett lesbiskt par som behöver den förturen, för de kan förvänta ganska länge, då kan jag ge dem den. För
att, men det här är ganska nyligen alltså?
Nej, det här var nog 3-4 år sedan som jag gick på en utredning, och då får du komma dit och det hela är ju så inte uppstyrt efter donatorerna, för när man kommer dit, då tror de, det första de antar är att jag ska dit på utredning liksom, och jag säger, ja fast jag ska inte ha barn, jag ska donera dem, och då blir
jag ska bara inte runka det här rummet där skoj, alltså jag vill inte donera,
kan jag bara få gå in
och, har ni något, och inga man kan låsa om sig inte,
och morotspåsen ska med.
Har ni morötter?
Ekologiskt såklart.
Och sen så blir man då intervjuad av en läkare och en psykolog. De får besvara på, det som man reda på hur, liksom, vad som händer och hur det går till. Och så en psykolog för att de då ska göra en utredning på att man gör det här av rätt anledningar. Och att man vet om vad som konsekvensen att om liksom 18 år senare så får de kontakta dig och så vidare. Hur många barn du får ge upphov till. Ja, men du vet, sånt får man reda på. Men och sen så har de då det här rummet. För då lämnar man först ett prov för att allas sperma klarar inte av upptining. Utan det är ungefär 50% av män som försvinner där. Så att det är först de testar. Och sen så har de det här rummet. Och det är fruktansvärt. Det är så här landsting. En liten träsäng med landstingsöverkast. Så det är liksom blandning mellan kollo och sjukhus. Och så på väggarna så ska det finnas något så här sensuella affischer som känns som hämtade ur mjukporrfilm på TV1000. Belysningen i, då försökte jag
någon slags, men de har ändå haft en liten ambition till att mysa till det.
De gör lite mysigt. Och sen så någon slags så här lampor som har någon typ av, för att inte få det här lysrörsljuset. Men då är det lite en lampa som står i hörnet och lyser, så det blir lite så här mörkt istället för mysigt, halvmörkt för mysigt. Och sen så hade de då såklart porrtidningar. De hade massa, du vet, så här.
Nej, var det här 1973? Porrtidningar är jättekonstigt.
Nej, men de hade porrtidningar. Och det var också så här, men varför inte en dator med lite?
Ja.
Nej, men det var
fanns på det bögporrtidningen?
Det var ju det som var så roliga. Så då hade de så här, de hade ju så här Hooters, alltså du vet, aktuella rapport. Ja, men du vet, massa
my
saker.
Bara,
och sen så när man kom till gaykillarna, då var det typ GQ, alltså typ så här modetidningar. jag bara, jag förstår de vad bögar går igång på.
Nej, men du vet, hur visste de det?
Sant.
Det var liksom, vilken fräsch scarf. Jag kommer.
Ja, men du vet, jag var bara så här, du bläddrade bara igenom dem väldigt fort, för jag bara så här, men gudars, och liksom nästan bara straight på. Så att det var ju faktiskt ingen som helst tanke på någonting. Det var lite eftertanke, och just det, så här, så någonting böget, men det var ungefär som om så här,
men du runkade där, var det så?
Ja,
för det var till att runka och testa.
Ja, och precis, och lämna in ett provrör eller.
Men vad sprutar man sperman i?
I en burk.
Munnen.
Men jag menar, det är en först i en burk och sen ska man föra över.
Det är en plastburk som är.
Och jag är klar nu. Micke har missuppfattat.
Ja, och så har de, tror jag, bara...
Hur stor var öppningen på burken? Förlåt, vi måste bara gå ner på detalj.
Öppningen på burken var väl... Jag tror att den kan ha varit så här. Så kan det vara 5-6 centimeter.
Ja. Så stoppade du in snoppen i burken?
Ja, lite halvt måste man göra, för annars är det risken att...
Att du missar hälften?
Ja, precis. Ja. Och de vill gärna ha liksom allt.
Ja.
Och sen så ser man på locken, och sen går man till en sjuksyra som
och lämnar det till, precis, och lämnar det.
Hur kändes det att lämna över den där burken?
Alltså, det var ju väldigt speciellt, för man säger, hej, nu har jag liksom, här har du, det är fortfarande varmt, kroppsvarmt. Men samtidigt så, där är ju de som matter of fact. Alltså, de jobbar med det här hela dagarna, så att för dem så var det ju ingenting konstigt. Och sen så får man ju gå och lämna HIV-prov också, för det är ju också en sån sak, så att man lämnar HIV-prov sen så två gånger, för att när du har donerat då, efter att du har donerat, så ska du också lämna igen. För då vet de också att sperman inte är varken innan eller efter. Då.
Men finns det någon regel som gayman att lämna sperma, att din sperma går bara till andra gaypar?
Nej. Det gör det inte. Och det är en av de få sakerna att man faktiskt får, det är en av de få sakerna som man som homosexuell man får donera. Du får inte donera blod och du får inte donera organ, men du får donera sperma. Men det är för att man kan, då kan testa efteråt. Ja.
Så. Herregud, så snart kommer världen befolkas av små Wikipedias. Det är bra.
Ja, men det är, men då kan man kan ju faktiskt ge upphov till 12 barn, tror jag.
Oh, herregud, vi kommer få slut på morötter i Sverige. Ta en jingle på det. Jag ska berätta en anekdot.
Ja.
Som jag tror ni kanske vet. Men jag jag skulle höra av mig till Petra Mede för ett tag sedan. För att jag skulle boka in ett möte med henne angående ett eventuellt jobb vi ska göra. Ja, bla 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 bla. Jag skulle i jobbsyfte skulle jag höra av mig till Petra Mede. Jag känner ju Petra lite innan. Så att jag har inte berättat det här i podden, va? Nej. Jag tror inte det. Nej. Och så håller vi på att messa fram och tillbaka. Så vi skämtar ju så här, fram och tillbaka på sms. Men så skulle jag även, så var även Ulf bortrest. Och så liksom, du vet, man hoppar emellan sms i mobilen. Och liksom man håller på att messa med två personer samtidigt. Och då skulle jag vara lite så här, liksom lite rätt fram, så att jag skulle liksom skicka till Ulf bara knulla liksom så här, och sen en liten här smiley sen som sträcker ut en tunga och blinkar samtidigt. Den gjorde jag, knulla utropstecken smiley, räcker ut tungan liksom den, och så trycker jag send, ni vet den här sekunden, vet, verkligen på sekunden jag trycker send. Det har inte hunnit, du vet, innan den här har börjat, den här stapeln, yes, har börjat gå iväg, så man ser, då ser jag högst upp Petra står. Och det, jag skriker, sitter jag på jobbet framför datorn och i vårt lilla utvecklingsrum, och då hör jag mig själv, jag bara nej, nej. Och sen och min naturliga reaktion när sånt här händer, det är att bara shut down. Jag bara stänger av. Jag kan inte kommunicera. Jag vet inte hur jag ska hantera situationen. För att jag har så många olika delar i mig, upplever olika saker. Så här, nummer ett. Herregud vad roligt. Det här är det roligaste jag har varit med om i hela mitt liv. Jag dör av skratt. Jag har skickat knulla till Petra Mede. Men liksom, som en erbjudande. Det var liksom. Och sen också, och herregud, nu har jag har precis messat med henne i ett professionellt syfte. Liksom så här. Hur kom vi undan med det här? Och sen så tredje på något sätt. Tack gode Gud att det var Petra.
Ja. Gjorde du?
Då med en gång, alltså först hade jag kanske typ 5, 6, 10 sekunder av bara liksom andas och var tvungen att också, jag har fått väldigt behov att ventilera snabbt också. Jag måste berätta för någon. Så rände mig direkt till Pontus, min kollega. Vet du vad jag gjort? Och så bara vällde det ut. Han bara nej, nej. Och jag bara okej. Okay. Och sen blir det lösningsmode. Så jag bara, herregud, jag måste nästan ta upp det. Men jag ska ta upp exakt vad som skedde. Här, vänta. Petra. Här var den, ja. Jo, så här. Innan har Petra skrivit: kära Robin, ringer vid paus i inspelning. Puss och kram. Toppen, hörs sen då. Sen så hörde inte hon av sig. Nej, det var det sista jag skulle skriva. Sen skulle jag då hoppa till Ulf. Men då har jag liksom lagt ner telefonen och tagit upp och tänkte att jag ska messa Ulf. Skriver, knulla! Och sen nästa är då mig. Haha, oh my god, det där skulle jag skicka till min kille. Haha, lite för många haha. Förlåt, utropstecken. Får inget tillbaks på ett tag.
Nej.
Och då blir jag ju ännu mer stressad. Så jag bara, jag skrattar och skäms om vartannat. Och sen i versaler, förlåt. Och här händer det som är guldkorn på historien. Tillbaks får jag då cirka, ja, en kvart senare. Lite för lång tid för att det ska för mig kännas bra i hjärtat. Då får jag tillbaks. Hej, Anna Granat här. Spännande, Robin. Ska jag framföra budskapet till fröken Mede? Och Anna Granat är då en annan känd komiker. Så då sitter de på en inspelning. Och jag då, och då tänker jag så här, herregud, vad roligt att det är Anna har ox. Det blir liksom ytterligare en grej.
Så bra.
Så då skickar jag tillbaka så här, ja men snälla gör det. Jag är så himla sugen, förstår du. Jag ska svara Anna. Jag ska kolla hennes kalender. Bokar in det om hon samtycker. Ja, och sen var det liksom vidare.
Alltså jag har ju nästan en sån historia fast precis tvärtom. Jag har ju en namn, Mårten Andersson, stand-up-komikern, som då är kollega med Petra och Anna Granat. Vi blir ju ihopblandade, eller jag blir ihopblandad med honom väldigt, väldigt ofta. Jag får jobberbjudanden, jag får vänskapsförfrågningar. Jag har fått folk som har flörtat med mig ute på krogen som tror att jag är han, till och med när de vet mitt namn. Ja, det har varit många liksom...
Du är ju inte nykter.
Faktiskt när han startade sin klubb Sober här uppe på Södra Teatern i Stockholm, då fick jag också massa cred på Facebook i privata meddelanden. Så här, bra jobbat, kan jag hjälpa till, vore kul att supporta. Så fort han är liksom aktuell i media så liksom accelererar det här på något sätt. Det lite klurigare blir när en kvinnlig bekant blev KK med Mårten Andersson. Mm. Och jag mitt i natten får ett sms som lyder: snälla, kom och ligg med mig.
Vad svarade du på det?
Vet du, jag har faktiskt aldrig, jag sa inget. Jag säger, det där får bara rinna ut i sanden. Jag sa ingenting.
Nej, du svarar
inte. Nej, jag svarar inte. Jag gjorde inte det faktiskt.
Men det är ju ännu värre.
Jo, då... jag vet. Men ja, jo. Alltså jag tänkte så här, om jag svarar så kommer jag genera henne, annars kommer hon tro att hon har skickat rätt och så får liksom...
Var det en kollega eller vän?
En kompis till Kristoffer.
Ja. Mm. Men alltså för att om du inte svarar, hon har ju upptäckt det där på något sätt. Tror du inte det?
Jo, kanske.
Antagligen direkt efter att hon skickade.
Alltså idag hade jag faktiskt svarat på det. För det är precis för, om hon upptäckte det, så är det ju faktiskt ganska taskigt att inte säga någonting. Alltså, för man vill ju ta udden av det på något sätt. Liksom, vad fan, du vet, skoja. När jag bara liksom, vad fan ska jag svara?
Så jag hade nog svarat såhär bara, ja, jo, men... är du säker? Men jag har inte legat med en kvinna sedan 1973.
Nej, men det var också någonting som det där väldigt begging, så här, snälla, kom och ligg med mig.
Ja, just det, fanns det här lite desperata... Ja.
Och hon var säkert full också, hon var ute bedande. Och...
Alltså jag tänker så här, bakfyllångesten dagen efter.
Mm.
Den,
har du gjort något liknande? För det här handlar ju bara, det tema vi ska prata lite grann nu är vårt samlingsnamnet Whoops.
Alltså jag har ju min historia som jag har berättat ett par gånger, och det är när jag då och det här är ju fortfarande någonting, när jag på riktigt tänker på det, då kommer blamageguden och slår mig i huvudet med det här, för det, jag blir fortfarande alldeles kall när jag kommer på scen. Men då hade jag använt en sån där URL-förkortare för att förkorta en adress.
Just det.
Och skulle skicka ut den då, och då hade jag också ett verktyg som skickade ut det på, såhär, både på Twitter och på Facebook.
Skicka ut vad?
I det här fallet så trodde jag att det var en länk som hade att göra med energiförbrukning, hur man räknar ut sin energiförbrukning. Mm. Och min formulering därmed var också så här, men inte undra på att jag förbrukar så mycket energi, någonting åt det hållet. Och varpå jag får så här ganska mycket reaktioner på det, men jag kollade inte på det, jag tänkte, men gud vad folk gick igång på det här, tänkte jag. Oh,
det här är spännande.
Ja, men det var spännande ämnet, energiförbrukning, kaloriförbrukning är uppenbarligen någonting som folk gör. Mm. Q 20 minuter senare, när en tjej som jag då känner, hon bara, men what the fuck?
Ligg med mig, sån. Snälla.
Det hade ju varit lite bättre istället för what the fuck, du kunde ju ha varnat, det där vill man ju inte se. Och jag bara, och då blev jag så här, vad är det här? Ah. Alltså, och jag kommer ihåg, alltså, hela känslan, så här, jag sitter framför datorn i lägenheten i Mörbylund på 24 kvadrat, och jag bara så här, klickar på den länken. Uppkommer någonting, och det roliga är att jag hade faktiskt inte porrsurfar för mycket, men det här klippet hade jag faktiskt aldrig sett.
Nej.
Och det är någon som blir väldigt brutalt påsatt i munnen, och det är så här, wow. Och det är så grafiskt. Och jag bara, och just då kände jag så här, jag kände inte någonstans att det här kommer bli en rolig historia någon gång. Jag kände, måste jag gå självmord nu, eller räcker det om jag flyttar utomlands? För alla, jag jobbade med...
Vad var det du har skrivit om energiförbrukning också? Kan du säga meningen? Det här tar mycket energi.
Ja, men det var någonting så att säga. Gud vad mycket så här, inte undra på att jag känner mig trött. Förbrukad. Jag förbrukar uppenbarligen mer energi. Ja, men du. Alltså hela, och sen så, dessutom för att lägga på, så jobbade jag på en skola, i och för sig med vuxna, men det var väldigt många studenter som följde med. Och dagen efter skulle jag vara där och träffa dem som hade sett det där.
Oh my
big god.
Alltså Micke, vad gjorde du?
Jag är glad att jag hade insomningstabletter för det första. För jag hade inte somnat utan dem då. Men jag vill bara säga, alltså det enda jag kan göra, om inte jag då ska flytta, vilket på riktigt, under ett par minuter så var jag så här, hur snabbt kan man flytta och bakom och flytta? Det var alternativet. Men det var ju så här, det är verkligen bara så här att ta den här tjurhornen och skriva ett blogginlägg om det själv. Och liksom bara så här.
Ja, men det är ju helt rätt. Det är det man kan göra. Om man inte kan flytta.
Till innerstan, en större lägenhet.
Till SoFo. Med tumlare.
Men för det här är ju också, jag tror att man har, det här whoops-grejen har nog hänt genom alla tider. Fast just när den här nya tekniken med mobiltelefoner, direktmeddelanden, internet, och även bilder i telefonen och så vidare. Det har ju skapat en våg av genans som jag inte riktigt var med om förut.
Ja, men gud, fyll sms måste ju folk ha skickat så mycket när man kände dagen att bara, men oh my god.
Men du måste ju undra sig, för det här är ju en sak som jag stressar ihjäl mig. När folk ska visa saker på sin mobil, de går in i sitt galleri och sen börjar de liksom scrolla bland bilderna. Vänta, det finns här någonstans. Jag ska bara visa dig den här tavlan. Och så börjar de scrolla i så här. För jag vet inte hur, jag tror procentuellt av alla gånger som det har hänt att folk gör så utan att tänka sig för, så kanske i alla fall 30% av dem har det kommit någonting som jag inte ska se hoppandes förbi där. En snopp, något bröst eller en genant selfie som man inte vill visa att man har tagit.
Men vet du, det här har ju Apple insett, i alla fall dem. Så numera så kan du alltså gömma bilder i ditt fotoalbum.
Okay.
Så att om du håller alltså håller kvar på en bild, så kan du välja hide och då göms den, så då ligger den inte uppe, så liksom
hur hittar man den sen då?
Ja, men den ligger som hide i fotoalbumet liksom. Så då trycker man igen och då kommer bilden upp.
Jag har faktiskt inte kollat den funktionen hur du hittar dem, men du måste verkligen aktivt klicka fram dem, så då kan du fortfarande ha kvar de bilderna men slippa att de dyker upp i det sammanhanget. Men jag håller med, det där är en big, framförallt om man så här, mardrömmen skulle vara att visa det för någon familjemedlem och bara
nej, för det finns så många, det är hemskt, men det som är, jag tycker det uppstår en situation av det händer ju väldigt ofta, tycker jag, i vårt umgänge med alla horiga små killar vi umgås med. Våra kompisar. Men vi är ju härliga sexuella varelser som vi omger oss med, som har aktiva sexliv och befinner sig på sociala bögmedier och allt vad det är. Så det är ju väldigt många gånger det har uppstått situationen, där rök en snopp förbi och vi märker alla att det har skett. Vi vet att det var en snopp. Det var en tydlig snopp. Så att, och då uppstår situationen, ska vi äga snoppen eller ska vi låtsas att den inte finns? Ska vi prata om det? Oj, en snopp. Eller ska vi bara låta det gå förbi? Vad tycker ni?
Ja, men jag skulle sitta med dig och vi bläddrar igenom ditt fotalbum och det kommer fram en kuk mitt. Då skulle jag ju säga något. Alltså då skulle jag, och där kom en kuk och så börjar man gå. Alltså det skulle vara väldigt awkward om man bara inte skulle kommentera eller hur, man säger någonting liksom. För att minska genansen för den andra, någonting vill göra.
Avdramatisera det.
Skulle inte ni säga någonting?
Jo, jag hoppas ju det, men det finns ju, men jag har upptäckt att folk inte riktigt gör det. Och det finns en annan problematik. För Micke, vad tycker du? Hade du sagt någonting?
Ja, med tillräckligt nära vänner så hade jag gjort det. Jag tror det handlar om så här, tillräckligt nära vänner så kan jag göra det. Men är det inte tillräckligt nära, då kan jag snarare vara så här, om inte de tar upp det, låt dem tro att jag inte såg den.
Ja, just det. För vi är blinda för kukar. Man såg allt annat, men just det. Alltså, det är någonting som man har ögonen för. Ja, men man är ju som en hök. Kanske man ser en kuk på 200 km avstånd. Herregud. Har vi andra whoopsiga grejer? Till exempel att man har råkat, för det är ju någonting som många, råkat ringa upp folk i fickan till exempel när man pratar om. Alltså det här ångest grejen.
Ja, men vet du, eller inte lagt på. Det ringer en klocka, för jag vet att jag en gång blev uppringd av någon. Och, alltså typ en fickringning, och de pratar om mig. Och jag kommer ihåg att de pratade om mig. Och jag var så här, vill jag...
Vad är oddsen?
Dels var jag så här, men, alltså, först var jag så här, men hallå. För jag trodde, för i och med att jag hörde någonting, mick och så där, så var jag så här, men, alltså, jag var så här, men hallå, du vet. För jag trodde de pratade om mig, och så, eller med mig. Och sen så efter ett tag så säger jag, okej, det är inte det, det här är en fickringning och det här. Och jag säger, vill jag höra det här? Och vill jag överhuvudtaget behöva deala med det här? Och sen bara, nej, det vill jag faktiskt inte. Nej. Men det, för att det är så här, en väldigt tidig insikt i det RuPaul säger. Att det, vad andra tycker om mig själv, det är deras jävla.
Ja. Det måste ju ha varit sista numret du ringde upp, troligtvis, om de pratar om dig. För det låter ju helt otroligt.
Alltså, att de ringde upp med mig. Precis, ja, just det. Alltså, ja, exakt. Ja. Men så var det. Och det här var fortfarande på tiden när det fortfarande fanns, alltså knapptelefoner inte var ovanliga. För de är ju annorlunda ur det perspektivet. Men...
Jag har ju gjort den här att ganska länge sedan, jag kanske var 20, var jag på fest. Och så var det en sån här, jag tyckte han var en ganska stöddig bög liksom, som tyckte han var snygg. Och, så här, och på den tiden var jag också en stöddig bög, så kände jag mig hotad på något sätt. Jag skulle liksom, han var liksom biffig och så här. Jag tyckte han var något, helt enkelt. Sen är det slutet av festen, nästan alla har gått hem, vi kanske bara 3-4 stycken. Jag sitter i soffan och ganska full, sitter liksom och pratar, håller hov, gör jag sådär. Och tycker jag är rolig liksom, och bara är rolig på folks bekostnad. Så börjar jag prata om den här killen och liksom säger rätt ut vad jag känner med jävla idiot, liksom jävla muskel, och verkligen alltså går hårt åt på honom. Sen, och så märker jag att jag inte alls får den här roliga responsen som jag fick precis innan jag började prata skit om honom.
Vad fan det var som är på väg att komma.
Och då känner jag liksom, då sitter jag liksom längst ut på soffkanten. Och då känner jag hur någon rör sig bakom mig i soffan. Då vände mig om. Då har han liksom legat bakom, alltså precis bakom min rygg. Ja, lyssnat på allting. Så liksom, det som har skett är att hela den här ringen jag har hållit på medan jag pratar med honom, då har han liksom legat och bara sett dem, haft ögonkontakt med dem. Så här, bara, ja, det sitter han och pratar om mig. Och jag, ja. Och då gör jag mitt sämsta. För då tänker jag också, styr i korken som är... Att, då försöker jag låtsas att jag visste att han var där. Smart, Robin. Det gick nog alla på. Jag bara, för man chocken i mitt ansikte när jag såg honom ligga där bak var ju så här. Jag kunde ju skitit på mig. Men sen så liksom försökte jag liksom vända det till min fördel. Men det gick ju inte.
Kört.
Sen så bara tittade inte han på mig. Sen så gick han därifrån efter ett tag. Men det var ju genant.
Nej, men...
Whoops.
Ja, ah, whoops.
Jag försöker komma på när jag har om jag har någonting liknande.
Men hur ska man göra då om man är med om sån här situation?
Alltså
man...
jag tror alltid på att så här, det bästa man kan göra är ju alltid att äga det, och det är det svåraste också, för det är verkligen så här, ja men du vet så här, och fan vad pinsamt det här blev. Jag tror att det är så här, det är nog ju så här standarduttryck som man bara ska ha i huvudet och bara så här, fan vad pinsamt det här blev. Nu gjorde jag bort mig. Alltså, för jag tror att om man bara gör det och erkänner det, så är det också så mycket lättare för de andra att både, då vet man så här, man kan prata om det och liksom man öppnar för att prata om det, och man äger också att det är ett misstag.
För jag tror samtidigt så här, i en sån situation, då har jag ju liksom praktiskt taget satt att han i den värsta personen i hela världen. Och sen bara, oj förlåt, whoops. Jag äger det. Det blev fel. Hörru.
Ja, men å andra sidan har du ju sagt det, och han går ju inte på att du hade sett honom hela tiden heller.
Nej, men jag undvek ändå
han kunde inte komma åt det, nej. I alla fall inte i stunden där, nej. Nej, men jag skulle nog gå på din linje där, Micke, också bara så här, nej men shit.
Och du ska säga det,
men jag skulle nog också ha gått. Ja.
Men och det ska säga, alltså, det är lätt att sitta här och vara syv i korken och säga det. Det bara handlar om, det är ju verkligen att man faktiskt har tränat på det, för att det just i den stunden så är det ju det svåraste man kan göra. Det lättaste är ju att undvika konflikten och hellre låtsas, även om man vet om att han inte sett, så är det så mycket lättare att försöka låtsas. Man bara säger, det där hände inte. Och sen så är man så här, och då de andra, alla i ens omgivning spelar ju oftast med. Det är ju väldigt få som i ögonblicket bara så här, men hörru, det där är inte sant nu, det händer ju liksom.
Det bara slår mig, du vet, när man var barn och saker skedde, någonting skedde som man skämdes över extremt, då börjar man ju gråta. Man bara, det blev för mycket känslor, skammen blev för stor, så man bara...
För det var det, för det, var det jag tänkte där, att jag hade nog bara skratta av skam. Just för att man då är vuxen, som barn hade man kanske bara gråta. Men jag hade också bara skratta. Det är inte någon adekvat reaktion. Men jag tror att jag hade liksom bara, någon reaktion var tvungen att komma ut på något sätt. Skratta, försökt hugga tagen om man känner sig trygg med, och gå ut och bara älta lite i 5 minuter och sen gå.
Vi var ju med om en härlig helg för ett tag sedan ute på en ö där vi var med om en incident med en känd offentlig figur i Sverige som var lite rolig. Och sen så kom det ut att det här hade liksom på något sätt gått... Jag berättade lite grann för mina kollegor om det här för att det, av många skäl, men det var liksom lite befogat att jag berättade. Sen kom det, fick jag höra i helgen att det här hade på något sätt, att jag hade berättat det för mina kollegor, hade liksom kommit runt till den här personen.
Nej.
Jo, och då sa jag det, alltså det gjorde ingenting, så det var ingen, egentligen var ingen drama, men då var det så här, då sa jag det till mina kollegor så här, att det är ju någon här som jag har berättat det för, som på något sätt har liksom råkat säga det här på det här. Och då är det så här, du märker ju att alla blir jättestressade, för du har liksom sagt någonting i förtroende. Så det, jag har brustit i förtroendet, sen har de i sin tur brustit i förtroendet. Och då ser jag min chef som är så här, alltså, så himla efter att liksom jag hade ältat det här i 5 minuter, hon bara, ja, det är jag, Robin, förlåt. Det måste vara jag. Och hon äger det då. Och då gjorde hon precis det. Det var nog jag, förlåt. Och då, jag var inte sur från början, men det är bara himla roligt. Och då blir det ju svårt att vara arg på någonting.
Men vad man gillar det med någon som tar det. Så bara, det var jag, ja, även om det är någonting det man känner så här, då får man ju respekt.
Och då inser man också, så bara, alltså, och då hon i sin tur hade ju sagt det till någon hon litar på. Alltså, så här, alltså att, ja. Man ska inte lita på folk helt enkelt. Du, nu har vi ju hållit på att babbla jättelänge.
Nu är vi ju hungriga.
På morot. Vad trevligt det har varit. Och ni lyssnare, kan du berätta, Mårten, vad våra lyssnare ska göra?
Jo, ni ska likea våran sida på Facebook. Vi finns också på Instagram. Vi heter Bogministeriet. Och ni får gärna skriva brev till oss också på hej@bogministeriet.se.
Ja.
Det är väldigt uppskattat.
Och tänk också, vi har gjort så himla många avsnitt nu. Vi har haft så många ämnen. Så att när ni kommer och föreslår ett ämne, det är guld för oss. Ja. För vi får väl lite vitamininjektion helt enkelt.
Ja, och vi ska också säga, rate oss på iTunes.
Ja, precis.
Och sen ska vi väl också, den här helgen är det Halloween.
Ja, hörni.
Och då måste ni också hålla utkik på vårt Instagram, för vi kommer posta lite bilder från den festen som vi ska gå på. Ja.
Och jag vill bara ge en liten shoutout, för om ni har typ om ni har barn, eller om ni har liksom känner något jävla barn, systerbarn, whatever, så finns på, om ni bor i Stockholm, så finns det på Spårvägsmuseet, finns det ett event som heter Skrikfabriken, som är för teens och barn, som är en amerikansk Halloween, och det är asballt. Gå dit, det är med vår kompis Denise som har det.
Lovely.
Ja, vi rundar av där.
Det tycker jag, ja. Yes. Härligt.
Puss och kram, vi ses nästa vecka.
Glad Halloween.
Ja,
hej.
Bögministeriet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. juvederm.com. That's juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.